Just det.
Jag ska läsa ifrån första Petrus brev, det första kapitlet. Första Petrus brev, det första kapitlet. Och jag ska läsa från vers 3. Och vers 3-12, det är ursprungligen en enda mening. När man läser grekiska än idag så ser man att det är så. Det är ingen punkt, det är liksom inget avbrott, utan talaren eller skribenten, han startar och så fortsätter han som om han inte får stopp på det han skriver. Så kan det inte hanteras när det översätts, och inte heller eftersom vi inte har riktigt samma attityd till såna här tal. Det var, påstås det, för de som kan det här i antiken, inte alls ett ovanligt sätt att både skriva och tala. Om man var en skicklig sådan och hade något viktigt att säga, då kunde det bli ett sånt här långt stycke. Det finns några flera exempel i de nytestamentliga skrifterna som har just den här modellen, att det är som en enda lång härlig mening. Och nu ska jag läsa den, fastän det finns både punkt och komma i den svenska texten. Och jag läser den i Jesu namn. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas igen, skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken av vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade det lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Amen. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Amen. En intressant reflektion har jag gjort de här senaste dagarna när jag har tänkt på evangelisterna, Jesu första lärjungar. Det är rätt överraskande att man inte någonstans egentligen upptäcker att de längtar tillbaka. Jag menar, vi har ju rätt mycket skrivet ändå utav dem som vandrade tillsammans med Jesus, och då är det väl rätt underligt att inte de någon gång i alla fall sa och skrev: tänk ändå hur det var då, så underbart det var då. Har ni tänkt så någon gång? Jag menar, jag är ju 63 år, jag blir 64 nu i sommar, och jag har varit personlig kristen sedan jag var 17 år. Och det är först de senaste dagarna jag har reflekterat över det där, att vad konstigt att inte de pratade mer om att de längtade efter när Jesus vandrade tillsammans med dem. För det gör de inte. Alltså de pratar inte om det på det sättet. De blickar inte så mycket bakåt. Och ändå menar jag att de hade haft skäl till det egentligen. Alltså tänk vilka underbara dagar. Visionerna, talen. Aldrig har någon talat så som han. Och det visade sig att han var herre över elementen. Han kunde befalla och det bjöd. Och det var som om Gud själv hade stigit ner. Nog skulle det väl vara naturligt och förståeligt om de då och då pustade ut och sa tänk ändå om vi fick uppleva det igen. Alltså jag som är lite historiskt intresserad kan känna en fröjd i att tänka på hur det var förr och till och med tänka tänk om jag fick vara med om det en gång till. Är det bara jag så? Nej, ni vet jag kan läsa om gamla Södertäljekonferenserna. Alltså från 1898 när de startade med prins Oscar och all den härlighet. Alltså det var ju väldiga konferenser här i Södertälje. Eller perioden med AK-teamet eller Södertälje-teamet. Alltså det fanns såna här evangelisationsteam från Södertälje som skakade hela det här landet. Ifrån Södertälje. Med fäste i missionskyrkan i Södertälje. Väldigt många av dem. Alltså ibland tänker jag, tänk om man hade fått vara med då. Jag minns när jag har varit i Jerusalem många gånger. Men jag minns första gången då det äntligen hade gjorts de här utgrävningarna som blottlade det vi kallar för Huldaportarna. Det vill säga den stora ingången till det tempel som nu står där som en helig plats för många. Men när man har gjort den här utgrävningen och kommit ner till den nivå där man vet att här vandrade Jesus. Minns ni när jag satte mig på marmorblocket och smekte de slitna stenarna och kände här har han gått. Och det var som om jag fylldes av en eufori, en glädje. Jag kan i alla fall personligen har haft förståelse för om de mera blickade bakåt. Men så gör de inte. Utan de blickar ständigt framåt. Det är vad de gör. De blickar ständigt framåt. Och ärligt talat, det kan jag som är då så där euforisk omkring historiska platser. Jag kan ju hålla med om att man blir ju lite piggare rent allmänt av att tänka framåt än bakåt. Det är så. Fastän jag är 64 år snart så blir jag rent av lite piggare när jag tänker framåt. Och inte bara bakåt. För det finns ett drag av nostalgi. Alltså den där smärtsamma hågkomsten av det som är förlorat. Hur väl man än tycker det var då så finns den där nostalgiska känslan som alltså är en blandning av både glädje och smärta. Men tänker jag framåt så är det annorlunda. Pröva det. Du blir faktiskt lite piggare om man tänker framåt. Och det är väl kanske därför som evangelierna och breven är så fyllda av lovsånger. Ungefär som vi läste här Petrus som inte får stopp på lovsången för han har skrivit den här långa meningen när han tänker framåt mot det som ligger där. Till och med över det som finns förvarat i himlen så gläder han sig. Och vi vet att det här var en alldeles underbar glädjekälla för de första kristna. Alltså man tror, bibelforskare tror att Petrus skriver de här breven till kristna som finns runt om i hela den romerska riket vid en tidpunkt när Paulus har lidit martyrdöden och den stora förföljelsen kanske efter Neros mördande av de oskyldiga kristna som fick bära hundhuvudet och ansvaret för att han tände eld på den slum som fanns i Rom och lät Roms invånare bli hemlösa och så kastar han skulden på de kristna. Det är i alla fall i den tiden som han skriver det här brevet som ändå är så fyllt utav glädje. framåt. Och så skulle kunna exemplifieras ifrån apostlarnas och de nytestamentliga skribenternas liv och exempel, där blicken framåt gör att nuet inte bara blir uthärdligt, utan man öser upp kraft för nuet. Man blir lite piggare av att tänka framåt. Så talar aposteln Petrus här om det som är förvarat i himlen. Han talar om arvet som är förvarat i himlen. Arvet som är förvarat i himlen. Jag tror att om vi skulle få syn på detta som finns framåt, så skulle till och med den mest pessimistiske lagomsvensken kunna bli lite glad. Jag menar, ibland kan vi säga till varandra, det går väl an att vara glad, du som har en sån läggning. Men jag då, som inte är född sån. Ni vet, det finns ju sådana människor som inte är glada en enda dag om inte man får vara lite sur och lite gnällig. Då kan man bli lite glad. Alltså, det är så. Det är för att vi är olika. Och vi har ärvt gener här och där, och så blir det någon korsning och så ibland kortslutning. Så vi har inte så mycket att göra ibland åt allt det som är. Men kära församling, det får vara hur det vill med de gener vi har ärvt. En kristen har genomgått en ny födelse. Det stod ju så. Han som har fött oss på nytt till ett levande hopp. Alltså den glädje som apostlarna vittnar om och det som jag försöker tala om idag, den är inte förankrad i mina gener, i den miljö eller den konjunktur som just nu jag råkar befinna mig i, utan den är förankrad i detta fantastiskt historiska verklighet som inte behöver göras om, inte kan göras om, inte kan tvivlas bort, inte otros bort, inte förnekas bort. För vara många Kristus styrmark som helst, hela världen fick vara full av dem. Men ja, jag tar det bara som ett exempel, alltså en som säger att Gud inte finns och Kristus är en inbildning. Men detta är en historisk verklighet. Kristus har dött och har uppstått. Och genom sin uppståndelse från de döda så har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Så står det. Fött oss. Så vi har alltså goda förutsättningar. Så. Och detta arv som i all väsentligt tillfaller en därför att man är född. Ni vet, så är det med mänskliga arv i regel, om inte testamentet skrivs, men man ärver de man är födda av. Så är det. Och det finns i Sverige i alla fall en lag som säger att ingen kan göra den arvsberättigade arvslös, utan laglotten tillfaller alltid den som har rätt till ett arv. Man är född till detta arv. Och så är det också med det himmelska arvet. Hörrni, min svaghet, att jag är en dålig kristen eller svag kristen eller vad det nu är. Men är jag kristen och född av honom, så kan inte min svaghet göra arvet ogiltigt. Förstår ni? Det är en lag det också. En andlig lag. Född på nytt. Och är vi barn, säger Paulus när han skriver till församlingen i Rom, kapitel 8, vers 17. Är vi barn till Gud och han är vår far, då är vi arvinge till honom och Kristi medarvinge. Ja, en liten nickning är det värt. Faktiskt. Kristi medarvinge. Och detta är därför att vi är födda. Sen står det några adjektiv om det här arvet i den här texten. Det är tre adjektiv som beskriver vad det här är för sorts arv. Och i motsats till det arv som jag ärvde efter mamma och pappa. Det var lite grann, men inte så särskilt mycket. Jag var glad när jag fick det. Men jag ska säga att det finns ingenting kvar av det mer än minnen och pappas böcker. De är jag glad över. Men kronorna, de har vi gjort av med. De har vi satt sprätt på. Så är det ju med ett jordiskt arv. Det är beroende av konjunkturen. Växlingarna i världen, de politiska omvälvningarna kan göra att förmögenhet kan försvinna väldigt snabbt. Och till slut så får vi lämna det när vi dör, om det nu finns något kvar. Så är det med ett jordiskt arv. Men de här adjektiven i första Petrus brev 1 och 4, det säger att det arv som vi ser framöver, det är precis tvärtom. Hur var det det stod? Hörde ni mig läsa det? Jo, det stod att det kan inte förstöras, det kan inte fläckas och det kan inte vissna. Halleluja. Det himmelska arvet kan inte förbrukas, kan inte smutsas ner och kan inte smältas samman och försvinna i en konjunktursvacka. Det står ju så. Därför att det är förvarat i himlen. Lovad vare Herren. Arvet förvaras och väntar på oss där. Men redan här och nu så kan Guds barn leva av det arvet. Hur går det till? Ja, låt oss kalla det för räntan då. Vi lever på räntan, men kapitalet är kvar. Och det finns faktiskt antydningar att man kan fylla på det där kapitalet. Ni vet, samla er inte skatter här på jorden där mått och mal förstör och tjuva bryter sig in att stjäla. Så säger Jesus till mig. Utan samla er skatter där ingen tjuv kan bryta sig in. Och ingen tids... vad kallar man det för? Tids... Vad är det som gnager på tiden? Tidens tand! Ja, nej. Därför att det kan ju inte förstöras. Kan inte vissna, utan det finns där. Men det är möjligt att vi kan samla på lite mer. Men redan här. Jag har ju redan citerat det som Petrus säger ett par gånger. Nämligen att detta som vi är födda till genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det står i tempus presens, alltså närvarande. Kommer ni ihåg det? Det stod levande. Alltså det är som om det redan griper in i den här tiden. När jag lever här. När man läser de här ursprungliga texterna, alltså Nya Testamentet, så får man just det här intrycket att de som levde fortfarande kvar i denna värld, där mörkret rådde, där förföljelsen härskade, och man till och med var alldeles gastkramad av det, skulle ha kunnat vara. Jag tänker på Paulus, 2 år i Roms fängelse, sitter fängslad. Man hör rasslet av bojorna när han skriver och man lyssnar uppmärksamt. Men det överröstas, det rasslet, utav glädjen. Jag tänker på Filipperbrevet, de få kapitlen som är så fyllda utav glädje. Han är som om han, fastän han lever på den här sidan evighetens gräns, redan är omsluten av ljuset. Ni vet, ungefär som när man närmar sig en stor stad, kommer in mot ljuset, och det är nästan som om man är omsluten av det ljuset redan på avstånd. Så tycker jag mig se att de som levde i detta levande, ska vi titta på ett ord i Efesierbrevet, det första kapitlet. Det är ju också en sån här fantastisk lovsång som författaren inte hittar punkten i egentligen, det första kapitlet i Efesierbrevet. Där står det så här i versen 11. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Och i den 18 versen: må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är, märker ni tempus? Alltså inte ska bli, inte bara har varit, utan är. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Och så är det tur att det står i tankestreck, och åtminstone i min bibel. Man måste tänka efter, för så står det: samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämnas, såväl i denna tiden som i den kommande. Ja, man förlorar nästan andan när man läser. Är verksam i oss som tror. Detta himmelska arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, som inte kan smältas samman, det väntar på oss där. Men redan här och nu lever vi i detta fantastiska som Kristus har vunnit. För en människa som är född på nytt och ett Guds barn, det barnet är redan det skall bli. Kommer ni ihåg den där filmsnutten? Är redan det ska bli. Och vad det redan har ska det få. En del är lite rädda för helig ande till exempel. Och känner att nej, men det vågar jag inte riktigt ta emot. Men man vill gärna komma till himlen och ta del av arvet. Det står faktiskt att helig ande är en pant, en borgen på det som vi ska få till fullo en gång. Så alltså vi som känner en stark längtan, och det som hela vår varelse dras till, någonting som vi bara längtar efter. En del människor har inte ens ord för det, men man längtar efter något och så upptäcker man det. Och så har jag hört mer än en säga det som är så sant: när jag kom till Gud i Kristus så var det som att äntligen ha kommit hem. Äntligen är här. Du behöver inte vara rädd för den heliga ande. Den heliga ande är borgen, sigillet, försmaken på det som vi ska få till fullo. Ibland blir vi lite rädda därför att vi ser att vi beter oss lite underligt, som säger att vi har tagit emot en helig ande, och så blir andra rädda. Och så kan det vara, och det är ju beklagligt. Och det tror jag vi ska skriva på det där kontot, att vi lever i denna ofullkomliga värld, och en del blir så saliga så att man inte riktigt kan behärska sig. Och ni vet hur det kan vara när man blir riktigt glad. Sådana yttringar kan man se på andra ställen än i ett bönemöte. Eller hur? Ni vet, jag bor i Solna och jag kan se rakt ner på Råsunda. Kära någon, vad märkligt man kan bete sig. Det är en förklaring. Men det allra djupaste, heligaste, underbaraste, det är denna visshet att ha del av det som jag en gång ska få. Redan här. Hur blir det här då mitt? Det stod här i versen 9: Er tro. Alltså inte det att vi förstår allt det här, eller att vi kan, utan vi tror. Vi tror på vem? Jo, på honom som dog och uppstod. För det är ju det som gör att vi föds på nytt till ett levande hopp, att Kristus har uppstått. Och detta tror jag. Och den kristna kyrkan är i årtusenden nu sagt: hans död. Och hur är det står i trosbekännelsen? Hans död förkunnar vi, och hans uppståndelse. Märker ni att det är skillnad? För uppståndelsen var det ingen som såg, men i tro så bekänner vi den allesammans. Hur starka och hjältemodiga vi är på trons väg, så är det faktiskt så att vi tror det. Därför att skriften säger det, och människors erfarenheter vittnar om det. Er tro, som är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, det är vad du har. Detta som en del tycker är så bräckligt, lite uppblandad med tvivel och otro, men det är tro på honom. Och det är faktiskt det som för mig i förbindelse med honom som är Kristus. Och om man tittar i andra kapitlets fjärde och femte versar, så talas det om denne Kristus som den levande stenen. Och ni som har kommit till honom blir levande. Alltså det är en väldigt enkel tanke, men den är ju biblisk. Så därför vågar väl jag säga den, att du som tror detta, för att det här ska bli din erfarenhet, så ska du närma dig Kristus. Den levande stenen som blev ratad av byggmännen men utvald av Gud. Ni har kommit till den levande stenen, och då blev ni levande. Det är märkvärdigt. Ja, det är inte så märkvärdigt idag. Jag menar, vi kan ju veta vad som händer när man touchar sånt här. Ja, ni vet, det är en sån här fin telefon det här. Och den funkar ju inte förrän jag rör vid vissa, vad heter det nu, ikoner. Bilder alltså. Det låter ju för enkelt att säga så. Men det är faktiskt inte märkvärdigare för dig som längtar. Kom till Jesus. Och så står det något så fantastiskt vidare i det här brevet. I det tredje kapitlet så står det att vi nu har döpts in i hans liv. Jag tycker att i vår kyrka, liksom i de flesta kyrkor, så finns det rent åskådligt närhet mellan symbolen på Jesus Kristus och dopet. I vår kyrka är det väldigt, väldigt tydligt. Här hänger det liksom ihop. Alltså det här kallas för dopgrav. Döpt in i Kristus. Du som är född på nytt till ett levande hopp genom tron på honom som har uppstått. Du har kommit till honom och blivit kristen. Och så har du låtit döpa dig, annars ska du låta döpa dig. Och då sker det symboliskt, det som andligt sker. Bibeln använder faktiskt sådana här uttryck. Döpt in i Kristus Jesus. Är inte det bra? Döpt in i. Alltså som vattnet omsluter mig på alla sidor, precis alla sidor, så är jag innesluten i Kristus. Och när Paulus skriver om det här, den här märkvärdiga händelsen, du kan läsa det i Romarbrevet, det sjätte kapitlet. Alltså Paulus brev till romarna, det sjätte kapitlet. Då säger han att vi som har döpts in i Jesus Kristus, vi har blivit döpta till hans död. Och så som han dog bort från synden en gång för alla, så har vi blivit döda från synden. Så ska ni också se på er själva. Så slutar han i det sammanhanget i vers 11 i det sjätte kapitlet i Romarbrevet. Alltså vi kan ju bara tänka på vårt eget liv och känna att vi har inte dött bort från synden. Hur kan vi se på oss själva då så? Hur kan jag ha rätt att se på mig som en fullgod arvinge till det himmelska, som jag redan har tagit emot och kan gå mot och ta emot fullheten av? Jag som vet att jag är svag. Så ska ni också se på er själva. Vad är det Paulus menar, aposteln, när han skriver det? Jo, versarna innan, då har han beskrivit hur Gud ser på en som följer Jesus Kristus, som är hans barn. Hur ser Gud på en sådan? Jo, han ser ju, eftersom han är döpt in i Kristus. Förstår ni? Vad är det då han ser? Vad är det han ser? Kommer ni på det? En gång till. Han ser Kristus. Jag innesluten i Kristus genom tron och dopet. Så ska ni också se på er själva. Och då vågar en fattig människa se an mot Fadern med stor frimodighet och glädje och prisa honom för det arv som jag har förvarat i himlen, som inte kan förstöras, inte fläckas, inte vissna. Jag har det kvar, och vandringen här, det gör jag som lydnadens barn tillsammans med honom, helt innesluten i honom. Och så börjar en fantastisk vandring som jag inte går ensam. Hur länge den än pågår här i världen, och hur eländig den än är, om det så är i den mörkaste dal, så fruktar jag inget ont. Därför att du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och så tar jag ut räntan av arvet redan här genom heligande. Så tackar jag dig, Herre. Prisar och lovar dig för att detta är en verklighet. Du har uppstått och lever. Och jag tackar dig, Herre, för din död. Och tackar dig för din uppståndelse. Tack att vi får leva i den. I Jesu namn. Amen.